Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Kommer du sitta så?
Nej. Utan så här ska jag sitta.
Ja, jag tror att
du... Vad vill du ha mig?
Ja, ungefär så har jag nog räknat. Hej och välkomna till GP:s fotbollspodd som fortfarande saknar ett namn, men där vi fokuserar på Göteborgsfotbollen i allmänhet och Göteborgsfotbollen i synnerhet. Vi som gör det idag är jag, Robert Laul och Filip Troler. Säg hej Filip.
Hallå.
Men idag befinner vi oss också på Gothia Park Academy, det vill säga BK Häckens träningsanläggning. Och här sitter vi med ingen mindre än allsvenskans skyttekung, anfallaren som gjort lika många mål, nästan, som Jan Lildammar Mattsson, som gjorde hela 31 mål för Östers IF-säsongen 1975. Mot den otroliga siffran är du på väg, Alexander Jeremejeff. Jag hälsar dig välkommen tillbaka till GP:s fotbollspodd.
Stort tack.
Du var ju med i den här podden i våras i Marbella under träningslägret. Då såg inte jag riktigt den här säsongen komma, varken för dig eller Häcken. Gjorde du?
Nej, det var en helt annan introduktion den här gången än då.
Det minns så jag inte ens själv. Men.
Nej, om det ens var någon. Nej, men det är kul. Nej, kanske inte för egen del. Trodde på mig själv så, men när vi gjorde den här podden sist så tränade jag inte ens. Så det var ju svårt att se, men... Kul att det har gått så bra.
Ja, för att Erik Friberg trackade ju dig då för att du knappt lämnade hotellrummet, menar han på. Ännu mindre såg man ju egentligen av dig på fotbollsplanen i Marbella. Men nu sitter du här som potentiellt historisk skyttekung medan Friberg sitter på bänken.
Ja, det var onödigt kanske, men...
Jag tror du skulle ta chansen att hämnas.
Nej, han var väl den enda också som tippade mig som skyttekung i den här allsvenskans... Vad det nu kallas, när alla experter och
aha, han såg det komma.
Ja, det jag tror det, men...
För det var inte vad han sa till oss när vi hade han i podden dock, men...
Nej, han kanske ville skapa lite rubriker. Nej, jag vet inte. Han är på mig när det går bra och dåligt, så att det är en bra kapten.
Filip, vi ska bolla in dig också. Vi ska ju prata om både ÖIS och GAIS lite senare, Blåvitt också. Men vi börjar givetvis med Häcken eftersom detta är då det stora Jeremejeff-avsnittet. Men det blev ju ett hack i Häckens segerkurva hemma mot bottenlaget Degerfors. Bara 2-2 samtidigt som två av tre Stockholmslag då vann. Vilken betydelse får det att tappa två hemmapoäng mot ett bottenlag, tror du Filip?
Det är svårt att säga fortfarande. Många matcher kvar att spela, men när man satt och kalkylerade lite som vi gillar att göra, så var det klart att man såg att den här omgången fanns det en liten möjlighet för BK Häcken att kanske göra ett litet ryck. Nu så förlorade ju Hammarby mot Norrköping, men Djurgården vann och ja, två poäng tar Djurgården in där och Djurgården ser stark ut, men omöjligt att säga än vad det kommer betyda.
Men det var ju en märklig match igen när Häcken spelade. Jag vet inte hur många liksom sådana här matcher vi har nu. Det har varit extrem dramatik på slutet.
Ja, jag har ju själv bevakat två matcher mot Sirius. Och det har varit... där har du inte kunnat sitta och ha rubrikerna klar sådär. Utan det har fått vara sena ändringar in på slutsignal. Och båda gångerna har det ju tippat över till Häckens fördel. Och känns som att det har gjort det många gånger den här säsongen. Att de har varit otroligt starka. Det visar ju statistiken också. Att de har varit väldigt, väldigt bra i slutet av matcherna. Så när mannen mitt emot här chippade in 2-1 målet så stängde jag i alla fall egentligen boken och tänkte att det här är hemma. Men Degerfors visar på styrka där och lyckas få in 2-2. Mm.
Ni ger fans och tv-tittare full valuta för entrépoäng. Entrépengen skulle man kunna säga, Jeremejeff. Jag menar, hade vi mätt underhållningsvärdet, då hade ju pokalen redan stått på Hisingen.
Ja, det är väl kul att höra. Nej, men det är väl det vi vill också. Det är kul när det går hand i hand att man kan underhålla och ta mycket poäng. Men största fokuset är såklart att ta poängen mer än att underhålla. Sen så vissa matcher på slutet som ni säger har ju varit helt otroligt. Kanske mest till vår fördel hittills, men nu så var det inte det den här gången. Mm.
Rätta mig om jag har fel, men det beror väl i grund och botten på att ni spelar som ni gör. Ni är ju väldigt offensivt balanserade om man jämför med några av de andra guldstridslagen här. Jag tror Tobias Sana uttryckte det tidigare i veckan här, att ni spelar med 3 tior på mitten egentligen. Att de liksom som spelare är i grunden väldigt offensiva. Vilket ju gör då att era mittbackar, Johan Hammar, även Hovland, de blir ganska utlämnade i många så här, en mot en situationer.
Ja, nej, precis. Så är det. Jag vet inte om du vill ha något från mig där, men det är exakt så det är. Vi pressar ju dock högt så att de hamnar ju ganska högt upp i banan en mot en. Och oftast har man ju tid att hjälpa till och reparera och så. Så att det är väl en liten del av matchplanen. Mm.
Jag har hört att det finns någon manual här hos BK Häcken som säger att man hellre vill vinna matcherna med 3-2 än 1-0. Det var kollega Linus Pettersson som droppade det i något sammanhang. Stämmer det att det finns någon manual att ni hellre vill vinna matcherna med mycket mål än 1-0?
Nej, det tror jag inte. För egen del är det ju kul att det anfalls mycket och man kommer till mycket lägen, men... Jag minns från Gerhardssons tid så var det ju snack om det redan då, att vi släpper in mycket mål men att vi gör mycket också. Klubben vill väl spela en anfallsinriktad fotboll och vara underhållaren på det sättet. Så det är inget nytt för i år, tror jag. Så att i år är väl nytt att vi kombinerar det med att göra resultat.
Men kan man hålla det ända in i kaklet eller bör man liksom nu, för ni har ju en bra chans på guldet, det får vi ändå säga. Ska man bara safea lite då, eller är det bara köra allt vad tygen håller hela vägen?
Nej, jag tycker inte att det är så att vi inte spelar safe. Jag tycker att det blir så naturligt just med det innermittfältet som vi har. Att vi blir mycket bollförande och att vi har mycket boll, och sen så vi är mycket utanför motståndars straffområde, har ganska bra off-i-def som det kallas, hur vi ska liksom försvara oss även när vi har bollen om vi tappar den och så. Så att jag tycker inte man riskerar mycket. Det är väl mer andra bitar, kanske inte lämna för mycket man när motståndaren är rättvänd och så. Men det vill vi inte, för vi vill ju pressa högt också, så att jag gillar taktiken.
Mm. Men behöver ni bli lite elakare då? Jag tänker en situation mot Degerfors där inför deras första mål. Så tror jag det är Samuel Gustafsson. Han har liksom en chans att ta en frispark. Kanske ta en varning på er högerkant precis innan det målet. Ska man ta den varningen istället för liksom att släppa förbi spelarna? Han hade ju kunnat klippa honom liksom. Nu vet man ju inte vad att det ska bli mål. Nej, efteråt. Men du fattar vad jag menar. Ja. Liksom, har du en Gattuso där liksom, så hade ju den Degerfors-gubben legat uppe på läktaren liksom. Mm.
Nej, så är det. Med facit i hand så blir det så att han kanske skulle klippt honom där. Det är samma sak när man kommer i vissa avslutslägen och man skjuter åt höger men det är öppet till vänster. Det är så lätt att vara efterklok, men det är väl någonting som vi har pratat om lite också, som jag tycker på träning ibland, att vi ligger bra i våra positioner, men ibland så räcker inte det. Ibland måste man springa igenom dem också, och speciellt i de matcherna som kommer nu där de lagen ni nämnde innan har det liksom i sin ryggrad. Sen lite också vara lite cynisk, där kan man ju själv hjälpa till också och döda matcherna ännu mer på vissa olika sätt. Så att, det måste vi göra nu bättre i höst.
Tror du vi får se ett elakare Häcken här nu då, de sista matcherna, Filip? Man hör på det, Jeremejeff.
Ja, men det låter väl ändå lite så, och jag tänker väl också att när det verkligen drar ihop sig, och sen även om Häcken spelar på konstgräs på Bravida, så finns det ju några gräsmatcher kvar, och ju längre in på hösten vi kommer, ju grötigare blir planerna, och då tänker jag att den fysiska aspekten blir ännu viktigare med närkampsspel och sådär, så jag förväntar mig väl ännu tuffare Häcken.
Vi har ett moment i den här podden som vi kallar Svennis-skalan. Jag vet inte om du känner till det, Jeremejeff, men snart gör du det. Där utser vi de tre bästa matcherna i Göteborgs, tre bästa spelarna från Göteborgslagens senaste matcher. Och vi brukar dela på det uppdraget här, jag och Filip. Jag har ansvar för eran match, Häckenmatchen här då. Och kriterierna är då bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Och Häcken, Degerfors, där delar jag ut bra till dig, Alexander. Trots att du spelmässigt tycker jag gjorde en av dina svagare insatser, så var du ju på plats för att lyfta in det här 2-1 målet precis på slutet. Jag menar, det är ju liksom det man har det till, helt enkelt. Och det borde ju rimligen ha räckt till 3 poäng. Nu gjorde det inte det. Men ändå, du är ju där och du chippar in i det här målet. Litet minus dock för den här ironiska applåden du gav domaren som gjorde att du fick ett gult kort. Kommentar?
Nej, det var inte så smart kanske. Men nej, det går inte att försvara. Men det var inte mot han, tyckte jag inte. Jag vände mig om, så jag vet inte om det spelar någon roll. Men nej, det var inte så smart.
Men du fick ett domslut emot dig och du applåderade domaren. Det var ungefär vad du gjorde.
Ja, precis. Jag tyckte det var ett märkligt domslut också. Eller skitsamma. Det var det.
Okay. Han blev lite mörk i ögonen här när du såg liksom en av dina sämre spelmässiga insatser. Jaha, okay. Har du ingen replik på detta? Hur kändes det?
Nej, det är ju hans personliga åsikt.
Vad håller du med om?
Det är lite facit. Nej, jag vet inte. De matcherna,
nej, det är det inte.
De matcherna när vi ligger utanför motståndarnas straffområde, så är det ju svårt att liksom synas kanske. Då ligger man ju mer och väntar på inläggslägen och sånt. Sen så när jag ser matchen igen och när jag tänker på matchen, så fanns det mycket nästan lägen i vinklar, speciellt när de ska försöka spela sig ur och tappa bollen där, den här sista passningen. Sen kanske min löpning inte var tillräckligt tydlig ibland, men den här sista passningen till friläge fanns ganska många gånger, så men det är klart att jag var ändå nöjd med min match, men det är klart att det är inte den som sticker ut i år kanske.
Sen såg jag, får jag säga till mitt försvar här då, alltså jag har ju med honom som en av de tre bästa Häckenspelarna i själva matchen då, tack vare framförallt kanske det här målet då, men som sagt, jag har höga krav, så att det blev ett bra där. Ja. Mycket bra då, det kanske också blir lite överraskande då, men det delar ut faktiskt till en inhoppare, till Blair Turgott. Jag tyckte han gjorde ett jäkligt fint inhopp till höger när han kom in där istället för Oskar Uddenäs. Fick en helt annat typ av inspel när han liksom kom runt på kanten där. Man såg en tydlig förändring i spelet där som gjorde att ni ökade trycket. Jag vet inte om du köper den analysen.
Jo, jag håller med. Det blir väl lättare för honom att slå in den med rätt fot där också. Och det var faktiskt, deras backlinje stod ganska högt. Det var ganska svårt att löpa in inlägg. Just vid inläggslägena så vågar de trycka upp backlinjen, så det fanns inte så mycket yta att löpa in i, men jag tyckte han gjorde det jäkligt bra faktiskt, som du säger, och det är skönt att spela med en sån som matar den.
Får vi se om han kan vara på väg in i startelvan framöver här, Filip, vad tror du?
Det är väl inte omöjligt. Han har ju väldigt fina kvaliteter och har ju bidragit här tidigare under säsongen. Sen har det blivit så sen Sanna kom in och visar gott gry att han har tagit platsen till vänster, och Uddenäs har gjort en fin säsong till höger. Så det är ju mannen där framme som vi har här, han rubbar man inte heller. Så det är tufft, men det är klart att han har kvaliteter som kan hjälpa dem. Så framförallt är han väl en jäkligt vass inhoppare, men han kommer säkert få någon mer chans här i startelvan under hösten.
Mycket, mycket bra då. Det får ju ingen mindre än Mikael Rygaard.
Nej, men du får ju ändå säga, du och Linus, ni var ju så negativa till Rygaard här i vintras. Och
jag
sa det var en fantastisk spelare, men nu kommer det till slut.
Absolut,
alltså.
Absolut inte. Vi hade ju varit i Marbella, till skillnad från dig, Filip, och sett vilken fantastisk fotbollsspelare Rygaard var. Och sen i debuten så hade vi höga förväntningar på honom, men tyckte inte riktigt han exploderade exploderade så som vi visste att han hade i sig. Därav var vi lite skeptiska. Men, ja, men
gnisslade lite längre än så.
Historien har gett oss rätt. Nu får han i alla fall mycket, mycket bra här. Gör ju 1-0 på ett välplacerat avslut. 2-1 framspelning till dig, Jeremejeff, med en helt magisk yttersida som liksom går runt Degerfors backlinje. Otrolig passning. Har ni tänkt på det förresten, att alla Rygaards avslut nästan, de är så otroligt välplacerade. De sitter så nära stolpen att du kan inte kila in ett A4-papper däremellan.
Ja, så är det. Det är samma sak på träning. Det är, han börjar bra och nu har han växlat upp ännu mer tycker jag. Och fysiskt i press och allting. Han är väl en av de bästa i serien just nu skulle jag säga. Så att, det är kul.
Ja, han måste vara ett av allsvenskans bästa nyförvärv. Hela serien.
Ja, utan tvivel, och jag har varit inne på det i några poddar här tidigare. Jag tycker det är sportcheferi på hög nivå att kunna hitta en kille som fyller 32 här. Det var väl i polska ligan han kom ifrån.
Polska andra ligan.
Andra ligan till och med. Och han kommer hit och passar så perfekt i det här Häckenlaget och bidrar ju mycket med sina instick och fina kombinationsspel, och nu är han väl uppe i 7 baljor eller någonting också. Så det är väl bara återigen Martin Eriksson och Hampus och gänget där, plus i kanten verkligen för det fyndet.
Apropå nyförvärv då, så har ju Häcken gjort några här i sommarfönstret också. Rygaard kom ju tidigare. Och du hade ju koll på det, Filip, angående Tobias Sana då, som kom från IFK Göteborg, att Jeremejeff och Sana är gamla polare.
Ja, han sa det i alla fall. Ni spelar väl tillsammans. Alexander kanske dementerar det här, det tror jag i och för sig inte. Men han sa att ni spelade tillsammans i Malmö, vet jag ju. Och jag för mig, han nämnde att ni delade rum lite sådär på bortamatch och så också. Var det så eller?
Ja, så var det. Ja. Jag minns att jag delade också med Oskar Levicki, men det var väl snurra kanske lite.
Ja, ja. Men ni är lite polare, kan man säga det?
Ja, det är väl klart. Det är en snäll, härlig kille som älskar fotboll. Jag tycker det är kul att diskutera också. Sen så framförallt en bra spelare som jag tror ger oss en lite annan dimension kanske. Så nej, men det här med också som vi var inne på med Blair där, Turgott, om starta och inte starta och sånt, att det finns många spelare som kan komma in och bidra, vilket jag tror kommer bli jäkligt viktigt nu när det blir olika matchbilder med gräs och allt det där, så att det ser bra ut.
När jag snackade med Högmo här inför Degerfors-matchen, var jag nere på en träning och pratade lite med Högmo, då sa han det att innan Sana värvades så hade han kollat av med lite spelare i truppen, och i och med att det var ju lite turbulent när han lämnade Blåvitt där, om hur han var som person och så här. Vad pratade Högmo med dig där? Fick du ju liksom gå i god för Sana, liksom att det är en bra kille så, eller?
Nej, det går i god. Han har ju varit så länge i svensk fotboll också, så att jag tror, eller jag vet att de, kanske inte Högmo men Martin och de som tar in, han vet ju vad det är för typ, så jag gick inte i god för honom, men han frågade mig och jag svarade. Det är liksom, han passar in på det sättet hur han älskar fotboll och passion och diskutera vad kan bli bättre och så, och sen utifrån också de kvaliteterna han har, så det har ju blivit bra hittills.
I en sån här guldstrid då, om vi breddar perspektivet lite ovanför för BK Häcken, så tampas ni med x antal lag. Det är ju framförallt tre Stockholmslag. Det är ju Hisingen mot Stockholm, den här guldstriden egentligen. Hur mycket följer du de andra lagen liksom? Satt du bänkar i måndags och kollade Norrköping Bayern till exempel, eller hur?
Ja, det är det. Men jag kollar, är det Premier League till exempel och Allsvenskan samtidigt, så kollar jag Allsvenskan. Det är inte så mycket fokus på guldstrid, men det blir ju såklart, man har ju mer koll på de lagen. Vi ska ju möta dem snart också, Bayern, så att den matchen just såg jag såklart.
Hoppades det något i soffan när målen trillade in för Norrköping?
Nej, inte så speciellt, men det är väl klart Norrköping har haft det tufft. Och jag tycker de ser bra ut nu. Så Hammarby också såklart, det är ett jäkla bra lag, men inte så, det är inte så mycket fokus på dem. Jag tycker mer det är kul att kolla och mönster och Bayerns nya anfallare, lite så man vill få en egen bild. Mm. Så att det är mer av intresse än liksom eget hopp eller vad ska jag säga.
Är det något som har slagit dig vad gäller de här lagen ni gör upp med där, Djurgården, Hammarby, AIK? Är det något du tycker sticker ut hos något av dem? Något som ser, fan, de här kommer jaga oss hela vägen, eller vad känner du?
Nej, men ändå ganska lika oss framförallt. Eller de har ju jäkligt tydliga idéer och gör ju samma saker hela tiden. Med spelare med X-faktor lite som vi har. Jag tycker det är kul att se att man har sin idé och att man kör på den och att den funkar liksom. Lite så som vi har gjort i år. Nu har lagen börjat ändra lite mot oss, eller under ganska många omgångar, lite man-man och så. Och så har vi fått försöka lösa det, och jag tycker att...
Men det har du märkt att de spelar man-man mot dig då till exempel?
Ja, när de kör femback så är det mycket man-man, exklusive den matchen som var nu. Det var inte så mycket. Men det är mer att de dubblar mig liksom vid inläggslägen. Till exempel, jag tror, var det nu matchen innan, var det Rygaard gjorde mål igen, va, på ett inlägg snett i något bak där de liksom följer mig oavsett vart bollen kommer lite, så att och sen man-man just på våra tre inmittfältare för att de inte ska försöka få bollen, har väl varit uppenbart för oss i alla fall nu de senaste matcherna, men det har de löst bra. Det är framförallt sen Simon kom in tycker jag som har väl ändrats lite grann i sin spelstil. Han är ju överallt, alltså springer och pressar och gapar och så. Så att, det är kul. Han kommer bli nyttig under hösten. Det är jag övertygad om. Såklart.
Och du tänkt på det, Filip, där. Det är ju intressant att lagen börjar spela man-man där på häcken som han är inne på.
Ja, absolut. Det tyder väl ändå på någonting om vilka individuella kvaliteter man ser att de här spelarna har, inte bara Alexander utan också, som man säger, mittfältet, som väl man får säga har varit en jätteviktig faktor för att häcken har varit så framgångsrika som de har varit även innan med Gustav Bergen, att den trion har varit fantastiskt skickliga på att liksom låsa fast bollen och skapa det här övertaget som det nästan känns att häcken har i alla fall merparten av matcherna. Mm.
Guldstriden då, vad tror du, Filip? Vilka tar det här guldet? Det måste vi givetvis spekulera. Jag har ju redan gått ut i en stor matematisk uträkning i våran papperstidning och på nätet och slagit fast att Djurgården kommer att vinna på målskillnad eftersom både häcken och Djurgården går upp på 64 poäng. Så att guldet till Djurgården har jag ju då... Det hörnet har jag målat in med lite, kan man säga. Även om jag vill påpeka att detta är en matematisk uträkning och ingen liksom analys.
Nej, en rätt stel manual måste jag säga. Det är väldigt så här, är det derby så är det en poäng till båda. Du har ingen känsla i det, utan det är bara väldigt...
Ren matematik.
Ja, trist. Nej, men jag inför den här omgången, så jag och Jan Lind som satt i podden förra veckan, vi var väl lite inne på att, som sagt, häcken kanske har lite rycket här som sen kan räcka för dig hela vägen in. De har ju några tuffa bortamål matcher med Blåvitt bland annat, och vi har Djurgården i oktober där någon gång, och Kalmar nu härnäst också, jäkla tuff match. Så nu kanske här med tappet mot Degerfors så kanske jag svängde lite till Djurgårdshörnet också. Alltså, jag var lite inne på häcken faktiskt, men man vill ju inte hålla på och skifta heller, det känns svagt, men jag är väl i Djurgårdshörnet nu kanske.
Så du sågar min matematiska uträkning som kommer fram till Djurgården och sen så har du en egen känslomässig analys som också kommer fram till Djurgården.
Ja, jag tror mer på det helt enkelt.
Alexander, hur går det? Vilka vinner guld?
Det vet jag inte, men jag hoppas och tror på oss.
Mm. Vad är era stora fördelar gentemot konkurrenterna?
Om man ska ställa oss mot dem så, det vet jag inte, men jag tycker att vi har presterat bra under... nästan alla matcher i alla fall. Eller jag tror nog vi har haft bra perioder under en lång tid i alla matcher faktiskt, oavsett lag. Kanske Djurgården hemma är väl den sämsta matchen, men det är väl det tycker jag. Alltså att det inte, att vi inte har fått den här riktiga dippen. Sen så
den kanske kommer,
precis, får jag säga. Nej, men det brukar den väl göra. Och det, men när du vet, spelare ska vara friska och allt det här, det vet man ju inte. Man vet ju inte vad som händer, så att jag hatar också att spekulera sånt där. Det blir så, ni älskar det där alltså. Och det är väl så, men det ger ju inte så mycket. Det är väl mer att folk tycker det är kul att höra vad andra tycker. Men...
Du läser inte de matematiska uträkningarna?
Nej, de är väl lättast att göra kanske. Ska man gå på känsla så då blir det en personlig åsikt och det säger man inte så mycket, så... hellre matematik kanske.
Han dömer ut mig.
Ja, det hör du,
Filip. Personligen det är så, men
det är rimligt.
Det hör du, Filip. Ja, ja. Men bra, då har vi i alla fall, hade vi två för Djurgården då, och en som hoppades på Häcken. Du vill inte vässa det mer än så, Alexander?
Nej, men det är klart jag vill att vi ska vinna. Jag kommer inte säga att jag tror att någon annan vinner, för att det känns inte så just nu. Sen så, som sagt, vi får se vad som händer.
De är lite försiktiga, Häcken, i år jämfört med i fjol där. Vi har ju konstaterat det många gånger. Då tippades ju Häcken som guldlaget och spelare var ute och pratade ganska mycket om det. Men så blev ju fjolårssäsongen som den blev. Men de är lite försiktigare i år, är det inte så, Filip?
Kanske lite. Alltså, jag älskar ju det här att man omfamnar ändå lite. Jag tyckte det var... Sen blev det som det blev i fjol för Häcken, men jag tyckte ändå det var kul att någon liksom ändå i Häckens position också vågar gå ut. Och samma med damlandslaget här nu, man kan sitta och häckla lite sådär, men det är ju det alla vill ha någonstans, någon som vågar sticka ut och säga något annorlunda. Och att Häcken sa att de gick för guldet i fjol lite mer tydligt än vad som var i år. Sen när det blir den smällen som det blir, så kanske det vore dumt att liksom brassa på till max inför den här säsongen också. Så det känns bara som ett sunt agerande, tänker jag.
Men blir det en belastning i fjol, eller att det var mycket snack om det? Eller,
nej,
har det inget med
det
saken att göra liksom?
Nej, det försvann ganska fort med tanke på inledningen. Men jag vet inte, det känns också som att det provocerar lite att vi... har varit så pass bra, men att vi ändå fortsätter med det här utvecklingstänket och så.
Det är världens tråkigaste svar när man är journalist och får det liksom. Vi ska processen. Prestera och bli bättre match för match. Men jag förstår att det ligger något i det.
Ja, det är ju det enklaste att greppa, och det är också, jag tycker det är jäkligt skönt. Förra året, det var inte så att det var jobbigt, men, eller det var ett jobbigt år, men inte guldmässigt, för det var ju bara att släppa direkt. Men det är, man lär sig mycket av att det inte ger någonting att gå ut och vifta. Liksom. Sen så det är också skönt med spelare i laget som tror på sig själva. Och liksom, jo, men vi kan vinna våra matcher, och sen vart det leder, det får vi se.
Jag gillar Hammar, han sa väl i din intervju här att klart vi är favoriterna.
Ja, han sa i och för sig på ett ganska smart sätt, måste jag säga. Klart att alla andra, eller de andra, ser oss som favoriter. Ja, det var ju liksom, det var ju ganska kaxigt så, för att, och utan att det blev drygt eller allt för självsäkert. För det var ju liksom, det var ju mer att ja, men alla andra ser oss som favoriter, så fine. Ja. Du, bra svar. Vi ska släppa guldstriden däremot och ge oss in lite mer på personen Alexander Jeremejeff, eller ja, kanske inte någon psykologisk djupanalys men mer kring kontraktsläge och rykten och spekulationer och framtid och landslag och allt sånt här som är intressant att prata med när man har en blivande skyttekung i studion. Du blir kvar i Häcken här i sommarfönstret trots allt. Var det någonsin någon diskussion om något annat, eller var det helt givet att du skulle vara kvar i Häcken det här året?
Från min del eller?
Ja, från dig, hur du själv såg på det. Det är väl det du kan påverka, tänker
jag. Ja, precis. Ja, det är ju, och jag gjorde det så bra jag kunde med mina svar. Det var ju samma, det blir samma nu igen liksom. Det finns ingenting. Det hör ju ihop med det som vi pratar om, guldstrid och om man lägger sitt fokus och sådär. Sen så är det inte de svaren ni vill ha, för det märkte man, för att det kunde vara samma frågor 5-6 gånger i rad liksom. Så att jag ska inte säga att jag tröttnar på det, för det var kul att de frågorna kom igen. Så att men jag har faktiskt helt ärligt inte tänkt på det. Sen så har det ju varit vissa grejer som man har diskuterat och liksom så, men inget som var riktigt, riktigt nära i mitt huvud i alla fall.
Vad var det ni diskuterade då? Eller som diskuterades var på riktigt? Var det Hammarby eller?
Nej, men vi diskuterade med vad jag vill, hur det känns, hur jag mår. Alltså hela biten. Och sen så är det alltid lätt att vara efterklok. Men nu känns det som ett bra beslut. Och i och med att jag inte har tänkt varken det ena eller det andra, utan bara tänkt på min egen utveckling faktiskt, så har det har varit ett jäkligt roligt år. Och sommaren var rolig, även om det var samma skit varje dag liksom.
Det var inget ja eller nej på om Hammarby var på det konkret?
Nej, inte från mig. Det får du inget ja eller nej. Det får du fråga andra.
Ja. Vad tror du, Filip?
Det är klart att de var där.
Jesper Jansson var där också.
Ja, det tvivlar inte jag på alla fall. Och det är fullt förståeligt att de större klubbarna i Sverige egentligen, jag hade inte blivit förvånad om det var fler än Hammarby. Nu vet jag inte, och jag vet inte om Hammarby heller var på honom. Men det vore sjukt märkligt om lag som söker central anfallare inte i alla fall tittar lite åt det hållet när vi har en sån målspruta i Allsvenskan. Och sen naturligtvis också utländsk intresse måste ju också funnits, och det har vi ju också uppgifter på att det fanns.
Ja, det har vi rapporterat om. Ja. Vi har framförallt rapporterat mycket om den här klausulen som blev väldigt omdiskuterad. Redogör lite kort för den för alla som inte vet vad en klausul är.
Ja, men det är väl något man bakar in i ett kontrakt. Helt enkelt en utväg ur ett kontrakt. Man har kanske en kontraktslängd, och sen så kan det ju vara att vi kommer ett bud på en särskild summa, så får spelaren i fråga lämna då, eller kontraktet gäller inte så kan man väl säga.
Man har kanske 3 år, och sen kan man lämna ifall någon betalar exempelvis 10 miljoner innan de 3 åren.
Ja, det var specifikt.
Vad säger du, Alexander?
Nej, Martin gick väl ut med det själv också och sa det, så att jag har inte så mycket att tillägga. Nej.
Men är den borta? Den finns inte kvar, den här klausulen, är det korrekt uppfattat?
Eller? Ja, det sa han ju också.
Ja, okej. Okay. Och den är inte bara framflyttad så att den börjar gälla efter den här säsongen eller något sånt?
Är du för fråga han om du vill ha mer info? Han är ju, det är skönt när han går ut och säger det, så slipper jag kommentera någonting.
Ja, men du måste ha haft något att säga till om, eller?
Ja, det är ju min fotbollskarriär.
Ja, jag menar det.
Men ingenting som jag kommenterar så.
Är det känsliga sådana här frågor, eller varför är det så mycket hemlighetsmakeri runt om?
Nej, men det är väl ett avtal mellan mig och klubben, jag vet inte. Det är... jag ska inte säga att ingen annan har med det att göra, men jag är känner inte så mycket för att prata om det så att.
Du bytte ju agent där för ett tag sedan. I klausulen, är det en Settingkaja-klausul som var din gamla agent, eller är det en Rosenberg-klausul som är din nya agent?
Det var faktiskt farsan.
Farsan?
Ja, jag hade ingen agent när jag flyttade hem, så att det var han som förhandlade det med.
Han är sån jävla chefsförhandlare alltså.
Nej, men han har ju varit med länge och hjälpt till framförallt med inrikesflyttarna. Så det var när jag var ute sist och ville hem, så var det inte jätteturbulent tid, men det var en konstig tid och jag ville hem, så att då tog jag hjälp av honom och jag tyckte det blev rätt bra.
Visste du det här, Filip, eller?
Nej, det var okänt för mig, men det är väl guld att ha det så nära i familjen.
Ja, herregud. Det får man ju göra enligt alla reglementen också med närstående, och så får vi vara med och förhandla där, så det är inga konstigheter. Men var han ekonom eller
nej, så? Inget speciellt så, mer...
Man kan fotboll liksom, eller avtal? Och...
Ja, precis. Det är ju inga superavtal så. Det är också en förhandling med Martin som jag har känt... länge, så att, och pappa också, de träffas ju på alla matcher och så att det var inga konstigheter alls.
Han är engagerad, din farsa, han hörde väl av sig på mejl i samband med att jag skrev om det någon gång där, han var nöjd med någon artikel jag hade skrivit om det, okay. Så att han verkar ju vara om sig och kring sig i fotbollen här. Har du hört av sig till dig med?
För mycket guys och öjsfokus för mig, helt enkelt.
Han är om sig och kring sig.
När man är i sånt slag, som jag gissar att alla val man ska göra i sin karriär, de tänker man igenom. Var det mycket grubblande i sommar? Alltså kontra andra, vid andra tillfällen du har flyttat och gått vidare och sådär. Alltså, hur mycket grubbleri var det?
Nej, men mer än innan såklart. Ja. Innan, framförallt när jag flyttade till Tyskland, då var det väl mer om drömmen om att komma ut. Mer än vad man kom till. Men där är det också lätt att vara efterklok, för att det fanns alla förutsättningar där för att göra det bra också. Men just också hur vi såg ut den 2019 där vi låg i toppen och hade gjort mycket mål och ett jäkla bra lag, så... Då var det vissa människor som såklart tyckte att man skulle stanna och gå för skytteligan då också. Som man inte väljer att lyssna på. Det beror på hur mottaglig man är och vad som har hänt innan i karriären och så. Min karriär har varit ganska mycket upp och ner. Och jag har väl varit en grubblare, men har väl lärt mig lite som de frågorna jag ställt innan, att det ger inte så mycket... Utan mer fokusera på vad jag kan göra och på, framförallt har jag fokuserat på de grejerna som jag själv har stört att jag är dålig på plan. Så det är väl det jag har utvärderat nästan bara, och sen så har jag verkligen bara gett det till Rosenberg och dem, och de vet vad jag vill och de försöker väl hjälpa mig så mycket som möjligt med vad de tycker är bra. Men sen såklart så jag är en vuxen människa så att vi pratar ju om allting, så att jag gillar upplägget som fan, och det syns, tror jag.
Om vi tar framtiden då, för nu är det ju klart, alla fönster är stängda, allting, du är kvar här, ni går för guldet, du går för skyttetiteln, du kan bli historisk skyttekung och allting. Om du skulle blicka bortom det, oavsett hur det här nu slutar, vad tänker du om din fotbollskarriär i framtiden? Vilka ligor tittar du mot i liksom ett längre perspektiv?
Nej, ingen speciell så. Nu har jag väl hittat något som funkar. Det blev en liten nytändning fotbollsmässigt i år när jag märkte att det här sättet funkar och att jag fortfarande kan utvecklas. Jag minns, jag sa det till Berang som är med i stallet, eller vad man ska säga.
Agentnätverket.
Ja, precis. Ja. Att man kommer upp i åldern och det här med utveckling och att man är för gammal och sånt. Att han blev nästan svart i blicken som du sa förut. Att det är aldrig för sent. Och det är väl en jäkligt dålig klyscha, men fick en sån jäkla skjuts faktiskt. Att det finns grejer som jag redan är bra på som jag kan utveckla. Och sen när det sätts i praktiken och det blir resultat, så blir ju fotboll blir ju hur roligt som helst. Så att kan jag fortsätta göra det karriären ut, så vet jag inte själv hur bra det kan gå. Så det ska bli kul att se.
Han blev förbannad på det nästan där då, att du kan inte, du kanske spela fotboll i 10 år till liksom. Du kan tänka att du är för gammal.
Nej, exakt så. Och varför kan inte du utveckla dig? Det är ganska små grejer som han och de tyckte att jag skulle skruva på. Så, men det är också en sån grej. Jag minns, vi pratade också om det, om när jag gick till Malmö, att hade jag fått samma tips då, så hade, vilket jag kanske fick, det minns jag inte, så hade jag nog inte varit mottaglig, utan det beror på motgångar och framförallt förra året fysiskt hur jag mådde och sånt. Då börjar man fundera, eller om man, jag gör det i alla fall, och vill inte ha en sån säsong till. Sluta tycka synd om sig själv och påverka det jag kan påverka. Så vilken liga jag hamnade, det för mig, det är helt ointressant nu.
Du skulle fråga något, Filip.
Ja, vad var det egentligen? Ja, men Per Mattias pratade just om det, att det var många spelare i Häcken i år av det lite äldre gardet som han sa att han imponerades otroligt mycket av. Hur man kan ta sig an det trots att man är 29, man är 31 och så här, och ändå så når man sån, hittar utveckling, och det är ju fantastiskt. Och det är väl bara hylla Berang då liksom, för att han kanske gav dig en viktig insikt där, att ja, men, lite trycka till då. Så finns det någon detalj sådär som inte vi förstår som du har utvecklat i ditt spel den här säsongen, som du liksom känner att
någon specifik, så vet jag inte, men jag fick frågan också nyligen vad som, om det är någon skillnad på mig när jag drog första gången eller nu, men jag skulle nog säga att spelaren är ganska lik, men att det mentala är väl ganska annorlunda. Jag har väl aldrig liksom analyserat mig själv på det sättet som jag gör nu, och reflekterat över vad som är bra och vad som är dåligt och så, utan jag har mest kört på och gått på känsla utifrån olika tränares taktiker, mer än att när jag är felvänd, hur ska jag stå och hur ska jag använda kroppen, när ska jag gå i djupled, var ska jag stå i straffområdet, alltså alla de detaljerna. Och så har jag väl en bra speluppfattning i grunden och har väl ganska bra förståelse för spelet sen innan, så det har väl därför det har gått så fort. Till skillnad från kanske en 18-19-åring som man behöver ju tid på sig för att gå på lite miner och känna i matcherna att fan, det här funkar eller det här funkar inte, och de chanserna kanske man inte ens får. Jag fick inte det förrän jag var kanske 24-25. Så hade man varit tillräckligt bra och spelat A-lagsfotboll på allsvensk nivå när man var 18-19, så hade det kanske gått ännu fortare. Det vet jag inte, men det hör ihop, tror jag.
Jag minns en annan Häcken-forward, dock minns jag inte om han var i Häcken när han kom med i landslaget, men han kom ju med som i landslaget när han var 27, tror jag, Mattias Ranegi. Jag vet inte om du kommer ihåg det, Filip, men han kom in liksom och gjorde kvalmatcher till EM där under Hamrén-regimen helt enkelt, så att det går ju även att komma med där. Har du hört något från landslagsledningen här, eller vad ligger status där för det?
Nej, men det är väl klart att det hade varit häftigt. Det är någonting som jag aldrig knappt ens har tänkt på innan. Men det är klart, ju bättre det går och så de här frågorna börjar också komma mer och mer, så det är också kul. Men
du fick ju faktiskt frågan efter, jag tror det var efter Malmö-matchen i våras. Mm. Men då var det nästan som att då tog du inte riktigt på allvar liksom. Men nu har det fortsatt så bra, så att nu känner du ändå att fan, nu är det där faktiskt en relevant fråga liksom.
Ja, den är väl mer rimlig nu än då kanske. Men för januari-turnén i vintras, nu blev den inte av tror jag. Nej. Men där var jag inte med, så att så tidigt in på säsongen och helt plötsligt vara med i det riktiga, då kändes väl inte rimligt. Men jag tycker det har känts bra överlag, så får vi se. Det är också bara en bonus i så fall.
Mm. Vill du se mig i landslaget, Filip?
Ja, vi hade den frågan också uppe i podden. Du har ju varit på semester och jag har checkat semester ut helt här. Så det har vi diskuterat och där var svaret ja. Och jag har ingen anledning att ändra det. Han fortsätter ju bara att lysa. Så, jo, men jag tycker, alltså, gör man 21 mål och är så viktig för sitt lag, det är klart att man åtminstone ska få testa.
Ja, nej, men jag tycker också det, alltså, det är två delar. Å ena sidan så kan man ju tycka att man är värdig då när man gjort så mycket, men man måste också någonstans uppmuntra det man gör i de inhemska ligorna för att, liksom, att lyfta den kvaliteten, kan jag tycka liksom, så att jag tycker nog att Janne eller Peter borde slå en signal, om de nu gör det. De hör kanske inte av sig innan och bara droppar truppen.
Ja, jag vet inte, jag har inte varit med om det innan, så vi får väl se.
Då byter vi spår igen, för att vi följer ju ett gäng andra lag i den här podden också, Alexander. Bland annat då IFK Göteborg, er lokalrival som ni har lämnat bakom er i tabellen en bit bakom. Hur känns det?
Nej, den matchen var också på tapeten igår. Det är inte många lag som slår Mjällby där borta med 4-0.
Men nu frågar jag hur det känns att ha lämnat dem bakom, en bit bakom i tabellen.
Jaha, nej, det är... Den matchen svider nästan fortfarande, den förlusten, så att vi ses snart igen.
Okej, okay. Skicklig på ducka frågorna där, va?
Ja, fullblodsproffs. Ja. Nej, men den matchen kan ju bli blåvitt kanske, om de hänger i här, kan ju vara med i fighten om Europaplatserna. Och
du talar om det andra där.
Ja, det andra där.
IFK på Häcken på Gamla Ullevi, i den näst sista omgången av Allsvenskan. Ja. Potentiellt skulle ju Häcken kunna lyfta Lennart Johanssons pokal på Gamla Ullevi.
Ja, det är absolut potentiellt. Sen tror jag ändå att det kommer vara race om det in i sista omgången kanske. Men det blir oavsett vilket en grym match, för all potential att bli en otroligt fet match.
Vad lyfter du helst, pokalen på Bravida eller på Gamla Ullevi?
Det spelar inte så stor roll.
Vecka rundan här frågan lag. Nej, men det var ju blåvitt där som sagt. Ja, vi tar ju upp andra lag här också då. Och du nämnde den matchen 4-1 mot Mjällby som de hade i den här omgången. Det var en ganska udda match kan jag tycka. Det var ju 4 blåvitt mål där utan att Marcus Berg gjorde ett enda. Men IFK fick väldigt bra betalt för sitt pressspel.
Ja, det är väl tre mål som de egentligen gör på grund av det pressspelet. De vinner bollen högt, Markovic någon gång och om det var Salmonsson någon gång och sådär. Mjällby lite naiva kanske, några tillfällen slår lite lösa passningar sidliga, men Blåvitt hugger där och de ser ju spelmässigt, har de ju en helt annan nivå än vad de hade under våren.
Jag spelar med ett helt annat självförtroende tycker jag man ser där liksom, och särskilt då när de får ett ganska tidigt mål så ser det ut som att de spelar med ett jättesjälvförtroende hela den här matchen egentligen.
Ja, då är de väldigt svårforcerade också när de hamnar i ledning och har Gustav Svensson som ligger där och skyddar, och mittbacksfart Bjärsmyr kommer in istället för Kalle Johansson som ligger bra tillsammans med suveräne ynglingen Bångsbo där. Så nej, men de har hittat ett sätt att vinna matcher och de gör det i mycket högre utsträckning än vad de gjorde tidigare. Så ja, det är plus för dem.
Mm. Vi har ju våran Svennis-skala där också enligt kategorierna bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Där har jag tagit ut Emil Salomonsson, han får bra. Stabil defensivt, tyckte han gjorde en hel del viktiga insatser på egen plan, Alva, men kanske framförallt då så färgas man ju av att han är med framåt ett par tillfällen. Jag till och med han är uppe och avslutar kliniskt till ett av Blåvitts mål. Mycket bra, det är jag nyförvärvet får vi kalla honom, Eman Marko. Djokovic, som ju dels stod för en väldigt smart brytning inför 1-0. Sen spelade han ju fram till just det här Salomonsson-målet också. Vi får väl säga att det här var Markovics genombrott, hans klart bästa match. Han visade varför Stig Torbjörnsson, den nya norske scouten, har hämtat honom från sin gamla klubb IFK Norrköping. Mycket, mycket bra. Det går då till spelaren som du nämnde här, Johan Bångsbo, 19-årig mittbacken, som vanligt grymt starkt defensivt, men framåt, vilket jävla avslut, en volleykanon i mål. Mycket, mycket bra, framnickad av mittbackskollegan Mattias Bjärsmyr. För övrigt, det var nästan ett Jeremejeff avslut där när Bångsbo vred in den. Jag vet inte om du såg det.
Jo, jag såg det. Var bra gjort. Det var bra toppspin på den, så ja. Det var
som ett pingisslag, en stark forehand liksom, han vred in den i bortre.
Ja, det är bra, gratulera.
Mm. Apropå mittbackar och sådär, du möter ju mittbackar hela tiden. Vem är den tuffaste att ställas mot?
Jag tycker Danielsson är överlägsen faktiskt.
Är det så?
Ja, för min del i alla fall.
Marcus Danielsson i Djurgården.
Ja, han är bra.
Varför?
För min del, han är ju både smart, snabb, stark och bra med bollen. Och sen så är det ju en landslagsback liksom, som har representerat i mästerskap och allt möjligt. Så det är ju inte en jättechock kanske, men jag tycker han är överlägsen de andra faktiskt. Och då är de andra också bra.
Mm. Apropå på Danielsson, landslagsback Bångsbo, kanske en framtida också, pratas du en del om redan nu. 19-årig löftet i
Blåvitt. Ja, jag ser det. Det är många som trycker på där på Twitter att här spelas det landslaget inom kort och fortsätter utveckling.
Det går
utveckling,
fort det där nu alltså. Ja, men, innan snacket
kommer. Nej, men det är väl väldigt... Ja, alltså, så är det ju. Och sen går det ju också... Det går ju också ibland väldigt fort. Jag bara titta på en annan kille som var här, Yamoso, som var i Häcken för några år sedan och som inte fick så mycket speltid här. Blev utlånad till Gais, gör en jättefin vår där. Och sen så säljs utomlands och har kommit igång i Slavia Prag och han var väl inkallad tror jag i Jannes senaste trupp eller hur det var. Det är ju inte så jävla lång tid. Har man talang och får det där flytet så kan det gå undan.
Ja. Sen är det väl också så att vi ska bli seriösa. Alltså Danielsson som du nämner, han har ju tackat nej till landslaget. Det har ju varit ett jävla bekymmer helt enkelt på mittbackar på landslagssidan här nu. När det var ett skador här för ett tag sedan. Jag vet inte hur många mittbackar som var i spinn. Det var därför Ayan Oso varit aktuell också där. För det var så många återbud. Liksom.
Jo, i och för sig. Men han har ju också varit framtränare i U21 och lagkapten där och sådär. Så han, och han är ju fortfarande ung också. Du har väl varit klubbkompis med honom också, va?
Ja, han var uppe lite grann, ja. Men han spelar ju från start i ett svinbra lag och gör Europamatcher och allt möjligt. Så att det är ingen... Det är en jäkla skjuts som du säger. Där gick det nog unikt fort, tror jag. Det var nog gå från Gais rakt in i Europa League, tror jag han gjorde. Det är ju... Det händer ju aldrig liksom. Men sen om jag har hört av honom och det som jag liksom, om vi ska prata om honom, är ju att han är overkligt proffsig alltså. Och nu mötte jag inte han så många gånger, men på träning då, men han har alla egenskaper för att bli en av Sveriges bästa backar av det jag har sett och hört. Så att det är kul.
Ruskigt snabb är han ju också. Det är ju inte så många mittbackar som har den speeden. Alltså.
Nej, och det här självförtroendet med boll. Han är ju modern liksom och stenhård. Så han har ju alla egenskaper. Och så skallen då, i och med att han vet vad han vill och han ska dit upp liksom oavsett. Mm. Det finns inget som stoppar han. Så det är kul.
Overkligt proffsig det här. Det är starkt uttalande. Alltså, det är en jävla hyllning alltså.
Ja, men det är väl han värd, höll jag på att säga.
Ja, det är väl uppenbarligen då. Alltså.
Det är kul med sådana som har den inställningen. Liksom, jag ska fram, sen så det är på mitt sätt och det finns liksom inget annat. Och så gör han det så som han gör det. Så det är det hatten av till Ayam alltså.
Nej, men jag såg ju bara rubriken framför mig, skyttekungens jättehyllning till doldisen liksom, alltså någonstans i tidningsformat. Ja. Att det skulle nog kunna bli en tänkbar utgång av det här samtalet.
Absolut, men härligt, du tänker bara rubriker hela tiden.
Jajamän. Du, apropå rubriker så skapade ju IFK Göteborgs ordförande Rickard Berkling stora sådana när han för ett år sedan sa att Blåvitt ville förbi Malmö FF och det är ganska snabbt, det sa han i september november 2021. Det tog väl ungefär ett år då, för nu är Blåvitt före Malmö FF i tabellen, Filip.
Ja, jo, det är de väl. Eller det är de ju naturligtvis. Sen var det kanske inte bara att de skulle komma före dem i tabellen, var före dem i en omgång här av Allsvenskan, utan det var väl hur Blåvitt skulle utvecklas som klubb, och då var det ju många som tyckte att det var ett vansinnigt uttalande Malmö FF ljusår före där, men
ja, det var ett vansinnigt uttalande, jo, så att det är helt rätt.
Men rent sportsligt, absolut. Nu är de ju där, men det är hur klubbarna står sig och ekonomier och så vidare. Där är det fortfarande milskillnad.
Så är det. Och apropå Malmö FF då, Filip, alltså, vi måste ju beröra där. Hur stort misslyckande tycker du att det är? De har alltså värvat spelare för 80 miljoner i år. Och detta är bekräftat av deras ordförande. Det är han som säger det. 80 miljoner har köpt in spelare för Kiese Thelin och de här. Och nu är de sjua i tabellen.
Nej, men det kan man väl inte säga något annat än att det är ett superfiasko. Alla förväntar väl sig när man kliver in i säsongen, eller kanske inte de motståndarna så, men någonstans de flesta tror att Malmö FF ska vinna SM-guld. Det är det som är förväntningarna från merparten, och det är det som är rimligt att förvänta sig när man är så överlägsen ekonomisk, och med den truppen de klev in i Allsvenskan så fanns det väl inte på kartan att de skulle ligga sjua med en tredjedel kvar, eller ja, sexa sjua. Och när du då säger de har värvat spelar för 80 miljoner.
Ja, det är lika mycket som de sålde Zlatan för då 2001.
Det är otroliga summor i en allsvensk kontext, så det gör väl inte att perspektivet blir mer positivt för dem.
Är du chockad, Alex, över att Malmö ligger sjua när de har satsat 80 miljoner på nyförvärv?
Ja, det är väl klart. Inte i kontrast med vad de har lagt på spelare, utan bara vilka spelare de hade innan också. Jag tyckte de var jobbiga att möta när vi mötte dem. Jag känner inte han tränaren så, men jag tyckte de fick oförtjänt mycket skit. Sen nu har jag, nu är så här efterhand med skador och sånt, vilka som var skadade, jag vet inte, AC om han var med jättemycket och sånt påverkar ju också, men de går sin väg, så det har gått bra innan. För vi får väl se var det landar.
Mm. Ja, jag tycker jag håller med. Alltså Milos där, de låg 3 poäng efter. Om det var er eller Djurgården eller vem det var som ledde då när Milos fick gå. De hade vunnit Svenska Cupen. Och han hade i en period 12-14 skador. Bland annat AC var väl skadad, och det var flera andra tongivande. Och att ändå kunna hålla sig 3 poäng, alltså det är ju nästan som att man då underkänner konkurrenterna, som att de inte skulle vara vettigt motstånd. Jag tycker det var helt orimligt att de tog bort honom, och sen vet man inte hur det har varit i omklädningsrum och så vidare, men vad man har förstått så verkar det ändå inte som att han har tappat gruppen eller sådär.
Nej, tvärtom verkar ju Georgsson som de tog in istället, han verkar ju inte ha haft någonsin något grepp om omklädningsrummet. Så att det där var väl ett panikdrag som helt enkelt blev fel med facit. Nu har de ju bytt tränare igen för övrigt. Nu är väl, när vi sett att spela in där ungefär, så blev väl Åge Hareide och comeback.
Ja, jag noterade detta. Och han brukar ju vara bra på att med kort varsel kunna få ihop saker och ting. Och så det ska bli intressant att se. Och han har ju gjort det bra i Malmö en gång tidigare och gjort det bra på många andra platser också. Så det ska bli intressant att se vad han kan få ut av dem här nu under sista 9 matcherna. Är det väl. Mm.
Du har ju spelat i Malmö FF, Alexander, och du kom ju till Malmö precis när Hareid lämnade där. Då. Han var ju där 2014-15 och du kom 2016. Och har du någon känsla över vilket namn Hareid det var i Malmö, i och med att man nu tar tillbaka honom när det är lite skakigt?
Utan att säga för mycket, men under den korta perioden med tanke på resultaten, så är det klart att han är uppskattad, det vet du. Men jag tänkte säga att han är en av de största där, men det tror jag inte, men han gjorde det jäkligt bra, men jag kan ingenting liksom hur han vill spela och sånt. Sen om man tittar på vilka spelare de hade då och hur de fick ihop det, så det är klart att det gick bra. Det är nästan bara landslagsspelare och Rosenberg i prime och sådär. Men det ska bli kul att se nu hur det går.
Mm. Ni har ju kvar att möta dem hemma. Bravida.
Ja, när vi mötte dem borta där med just med han igen då, Milos, med intensitet och vad han ville. Och det kändes som att det som han sa fick han också ut när vi mötte dem. Sen så återigen med det mittfältet vi hade med Samuel och Mikkel Rygård där, att de löste den pressen som Malmö gjorde på mitten där framförallt, och gav oss ytor som jag nästan inte tyckte något annat lag hade mot dem under den perioden han var där. Så Men som sagt, de har en plan, hoppas jag, tänkte säga, tänker jag. Men vi får se hur det går nu med Åge.
Känns det skönt att de är av? Alltså jag fattar att man ser på Djurgården, Hammarby, alla är tuffa konkurrenter, men det är skönt att Malmö ändå stormakten, att de är lite avhängda här nu, eller?
Nej, men det, när jag var där så vi hade också en jäkla dålig period 2018 när Magnus Persson fick gå där. Jag vet hur det är, då hade vi också ganska starka karaktärer. När man är inne i snurren där, när det går dåligt, så ska det mycket till att man ska ur det fort liksom. Och då spontant tror jag Åge, av det jag har hört, är en sån som liksom stoppar blödningen och så går man framåt. Jag trodde, i och med att du följer ÖIS som du sa, trodde jag att du skulle nämna han i det sammanhanget. Ja, men också, men
där gjorde han ju en super, var det 29 ja, då när han höll på?
Ja, precis. Då var det 11 raka förluster tror jag de hade, så kom han och var nära på att klara sig kvar, vilket skulle ju varit helt omöjligt. Men då följde jag ÖIS, eller jag spelade i ÖIS, så jag följde det jäkligt noga, så han, det blir nog bra.
Det där är en osannolik radioövergång faktiskt. För att i mitt papper här så skulle vi precis gå över från den allsvenska toppen till botten av Superettan då. Där ju man väl får säga att ÖIS befinner sig. Så att jag tackar för den radioövergången. Alltså den var klinisk. Och för vi skulle gå in på det ur det perspektivet också. Just att Alexander Jeremej har spelat i ÖIS, som ju du nämnde när vi planerade programmet, Filip.
Ja, du gjorde väl rätt många, både junior och senior.
Det är väl min moderklubb, ish. Jag gick dit när jag var 11 och fick gå när jag var 18. Så att det var en jäkla massa år där.
Ja.
Mest år.
Ja, fortfarande, trots att du har varit många vänner här. Alltså. Ja. Men ÖIS, känner du någonting för dem fortfarande? Jag tycker jag har sett det på någon match, typ premiären i våras.
Vilken var det?
Halmstad hemma på Bravida spelade de ju då.
Ja,
tyckte du susade förbi där?
Ja, det var
2-2, va?
Ja, just det.
ÖIS var jäkligt bra den matchen. Då tänkte man, det här blir ju bra.
Ja.
Och sen så gick vi faktiskt och så hörde man att det blev mål för Halmstad. Men, och i och med starka Halmstad så...
En Häckenspelare som går när det är 5 kvar, det borde du inte göra med tanke på era matcher brukar sluta.
Nej, det visste jag inte då, men det är jävligt sant. Det är sant. Nej, det är väl, det har varit några tuffa år såklart. Det började ju när jag var där, gick i konkurs och så, men kände något för just det, alltså... Jag har ju spelat där och följt A-laget länge och kompisar liksom från den tiden fortfarande. Mm. Så att det är klart att jag följer dem noga.
Men fick du chansen och så som du tycker att du borde ha fått? Eller var
det skrattar lite.
Nej, det fick jag ju inte. Det var det är en jäkla massa år sedan. Men det satte lite tonen nästan på min, ska jag inte säga hunger. Men jag tyckte inte alls det var bra gjort mot mig. Vissa grejer som hände där, så att... Jag är ödmjukt tacksam. Det var inte bra då. Så, men det har jag med mig nu fortfarande. Så att det, jag är tacksam för det.
Det var läropengar menar du eller?
Ja, dyra. Det var ju... efterhand tyckte jag det var konstigt. Inte att jag inte fick förlängt. Eller att jag fick ett kontrakt. För jag spelar ju. Men jag var ju med på alla matcher. Liksom. Och nu efterhand, jag tror inte jag varit med om att man har med en ung spelare på alla matcher utan att han får hoppa in eller vara med, och vi dansar igenom division 1 2011
var ni på gång tror jag.
Ja, precis. Då gick jag upp, då hade vi ju Roberto Jakobsson och min U19-tränare Thomas Östlund. Och jag spelade mer den hösten än vad jag gjorde hela mitt A-lagsår året efter. Och då ledde vi vissa matcher med 3-4-0, så som jag minns det, men jag är fortfarande lite bitter kanske, men det är en dyr läropeng som sagt.
Var det Hasse Prytz som inte ville ge dig chansen, va?
Ja, precis. Eller han var tränare i alla fall. Ja. Så att, och min U19-tränare faktiskt som fick bli assisterande. Så att det var en ganska rimlig övergång där. Men, och Filip Hollander, en kompis till mig som gjorde en jäkla brak genombrott. Jag vet inte om ni minns det kanske, men nej, men så var det.
Hasse Prytz är väl till Häckens scouta för Häckens damer nu, gör inte det?
Det vet jag ingen.
Ja, jag tror det. Jag träffar han.
Det är verkligen Prytz, är det inte Hans Gren?
Ja, jag kanske blandar ihop. Så var det.
Jag tror inte jag släpper in honom i
Häckens. Jag har faktiskt träffat han efteråt, det är inget så. Det är väl, det gick bra för mig ändå, så att det är... Men det var synd. Man lär sig mycket av sånt, faktiskt.
Men var det tufft där och då? Alltså, för en ung kille som du var då? den situationen?
Nej, men just där och då var det väl... Så jag vet inte, jag tänkte inte så mycket på det mer än i efterhand när jag har liksom reflekterat. Men det är klart att det var... I mitt huvud var det fel redan då. Jag tyckte att jag var tillräckligt bra. Jag gick ut Kviding sen i samma division och kom tvåa i skytteligan. Så att jag kände ju på träning och matcher att det här liksom... Fan, låt mig spela lite. Men då jag ställde inga superkrav och sa emot eller något sånt. Så det har jag lärt mig, att det är ingenting att gå och vänta på. Det är bara att gå rakt in och ifrågasätta. Så länge man gör det från hjärtat så brukar det bli bra. Mm.
Intressant om det som var. Vi ska ta det som precis nyligen har varit också. Vi har en svenningsskala efter ÖIS förlust mot Landskrona Boys här senast.
Ja, det har ju varit en tuff vecka för dem. De åkte ur kuppen först mot Onsala och sen blev det förlust, viktig match mot Landskrona här. Så nej, de har hamnat ner lite i träsket efter att ha varit verkligen på gång en längre tid. Har du sett något av ÖIS mer än premiären eller hur ser det ut?
Nej, inte sett, men jag har ju följt resultaten. Det har varit en jäkla skjuts de sista matcherna. Så nu är de ovanför strecket.
De är ovanför strecket fortfarande.
Men den såg man ju inte för några månader sedan.
Så nej, det var väl... 2009-uppryckning där nästan. Så. Men förlust blev det mot Landskrona i alla fall. En ganska händelsefattig match där det egentligen kändes som att det kunde ha blivit 0-0. Hade väl varit mest rättvist. Men ja, ingen bländande insats i alla fall. En Svennis-skala får vi ändå ha. Och där tycker jag bra var Anton Andreasson som alternerar både till höger och vänster i backlinjen. ÖIS skiftar ju ganska flitigt där med han och Hampus Dahlqvist ofta, så de kan, båda är ju vänsterfötter, så kör de inverterad på högerbacken där. Han hade lite ett par farliga inlägg och några vassa hörnor och sådär. Det var som sagt ingen jättematch av någon i ÖIS, men han var bra i alla fall. Och sen tycker jag Robin Wallinder, målvakten som har fått förtroendet här efter att de höll på att hatta fram och tillbaka med målvaktsposten under hela våren egentligen, så bestämde ju Brynja Gunnarsson för att köra på Wallinder, och med förtroendet så har han ju växt verkligen. Även om det var någon blunder mot Västerås och sådär för ett par matcher sen, så har han varit mycket, mycket mer stabil och han gör ett par riktigt viktiga räddningar för dem som håller kvar dem i matchen. Det hjälpte ju dock inte till några poäng. Och sen bäst tycker jag att Isak Dahlqvist var. Han har gjort en fantastisk sommar och fortsätter att spela en bra fotboll, och var egentligen det lilla jag skapade framåt, var det han som låg bakom. Jag var faktiskt på matchen med Isaks pappa Mikael, kom ett reportage om det senare. Han hade ju alla tre sönerna på plats på Gamla Ullevi där, Edvin i Landskrona, Hampus och Isak i ÖIS, så det var familjefest Dahlqvist där och en jävla massa folk utifrån öarna där de kommer ifrån som var heja också sådär. Så Isak gjorde en bra match, men han blev tyvärr utbytt bara en minut efter att Edvin kom in, så de hade ju haft en mäktig duell där annars, men det blev nog bara någon kamp där, sen så var det slut på det. Men ja, jag tyckte det var märkligt Isak blev utbytt. Jag hade inte tagit av honom, men han var bra i alla fall.
Men reportage om fotbollsfarsa där, då fick du ju tips till av Jeremejevs farsa där, superförhandlaren.
Ja, precis, kör vi på det nästa.
Ja, det är perfekt, perfekt.
Pappatema här under hösten.
Tack för den Svennis-skalan. Vi har ju Gais också och Utsikten vunnit båda två. Kiken tillbaka på vinnarspåret igen, eller efter hur många förluster var det? 9 i rad?
Ja, det var inte förluster tror jag, men
9
utan vinst efter att ha dansat fram under våren. Var ju uppe på allsvensk uppflyttning ett tag, lilla Utsikten. Nu så har det varit en tyngre tid under sommaren. Johan Brattberg, han smög tillbaka till Hisingen och då raserade hela Utsiktens försvar. Nej, men Brattberg, han gjorde väldigt bra för Utsikten och är nu tillbaka i Häcken, och de har inte riktigt hittat rätt med målvaktsposten, men nu tog de en viktig skalp mot Brage borta. Jesper Brandt klev fram i 93:e minuten och med en elegant nick skickade han in.
Råskinnet.
Ja, råskinnet. Han kan göra annat än tuffa tacklingar. Han fixade 3 poäng till Kiken och verkar ha varit stor fest på bussen på vägen hem. Så jätteviktigt för Utsikten som nu ta sig undan lite för den bottenträsket som verkligen var på väg att komma riktigt, riktigt nära.
Mm. Om du inte har något om Gais också så ska vi...
Nej, jag tänkte ge mig. Jag kan dra Gais senaste omgång här. Hur mycket Gais är
det?
Ingenting.
Division 1.
Nej, det är långt under.
Nej.
Vi kan...
på väg upp igen.
Ja, de vann igen i alla fall. Och vi har snackat mycket Gais de senaste poddarna, och nu när vi har finfrämmat här så får vi får släppa Gais lite den här gången. Men de vinner och tågar på i toppen. Och Harun Ibrahim kan vi säga, han gjorde ju målet. Han har ju varit aktuell för er. Har du sett honom lira någon gång?
Nej.
Fantastisk fotbollsspelare.
Okay. Mm.
Mm. Ja, men det tror jag, det,
Martin och gänget la ett bud i somras, men det blir inget där.
Ja.
Men han får svårt att gå in på det tremanna mittfältet nu, va?
Den konkurrensen är tuff. Man kan spela ytterback också. Ja, sådär. Ja. Ja, jag tror faktiskt att han hade kunnat passa väldigt bra i Häcken, så jag förstår att de, liksom väldigt många andra klubbar, är ute efter honom. Jätteduktig kille som kan bli hur bra som helst, känns som.
Bra. Något mer du vill säga, Alexander, till Häckenfansen, Hisingsborna eller resten av fotbollsvärlden?
Nej, det är bra.
Det är bra. Ni har ju Kalmar FF här i nästa match på måndag. Är du en team Rydström eller team Jan Andersson när det kommer till fotbollsfilosofi?
Är de så olika?
Ja, det är de väl. Den ena är väl en extremt passningsorienterad, medan andra är lite mer traditionalist, eller vad ska vi säga? Ja, jag tror man kan beskriva det så.
Ja, jag tror båda känns det älskar att vinna matcher. Mm. Det är väl det som är det viktigaste. Sen Kalmar, det är en tuff match borta också. Sen så trodde jag var avstängd faktiskt, men det är den här nya regeln, ja, antar jag, så jag spelar då.
Ja, du klarade det. Det var förra omgången tydligen, för vi kollade upp det, så att du klarade det precis där.
Mm.
Alltså det, fan, det visste du inte när du tog den ironiska applåden. Alltså.
Nej, det visste jag inte. Så den blev ännu mer bitter. Nej. Så det var skönt. En bra regel.
ja, för nu är du med mot Kalmar. Det är bra.
Ja, men de har varit väldigt stabila nu. De radar upp 1-0-seger där på Guldfågeln.
Ja, vann i veckan igen.
Ja, precis. Och Blåvitt vann de också över där 1-0 innan dess. Och de har väl tryckt till något av Stockholmslagen också på Guldfågeln. Så krävs väl en skyttekung för att lösa detta, eller?
Mm. Hoppas det.
Vi får se. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Jag tackar dig, Alexander Jeremejeff, för att du satt här en timme med oss. Tack så mycket, Filip Trollér. Och tack så mycket alla ni som har lyssnat. Vi hörs.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.